till Paranormalia och dess lyssnare. Detta är ett viktigt meddelande till er alla och jag ber er ödmjukt att lyssna noga. Jag har sedan en tid uppmärksammat era sändningar och också att antalet lyssnare tycks vara högt. Något som på sätt och vis är skrämmande, men å andra sidan också en unik möjlighet för mig att komma ut. Ni vet inte vem jag är ännu. Och kanske är det bäst att det förblir så eftersom saker och ting är som de är. På det här sättet kan jag både skydda er och ha en viss insyn. Jag uppmanar er alla till försiktighet och eftertanke. En del av dem som på sista tiden omnämnts är inte att leka med. Illvilliga och ondsinta ting måste behandlas med största aktsamhet och respekt. Och man bör under inga omständigheter öppna dörren och släppa ut dem. Eller in dem. Jag vill be alla er som lyssnar på, producerar eller skriver in era historier till Paranormalia att inte utmana dessa varelser. Låt dem stå kvar utanför fönstret eller på trappavsatsen utanför dörren. Håll er respektfulla. Lek inte med anden i glaset. Håll er borta från Ouija-brädor. Ni vill inte väcka dem som slumrar i gränslandet mellan verklighet och mardröm. De ser er, men ni kan inte se dem. Och har de en gång vaknat så kommer de in. In i era verkligheter. Så till alla er nu levande människor. Det här är vårt budskap. Vi är många fler än vad ni tror och vi finns nästan överallt. Men det finns sätt att hålla er i säkerhet. Lyssna noga på alla historier ni hört och på dem som ni kommer att få höra i framtiden. Lyssna noga så kommer ni att få de redskap ni behöver för att finna både förståelse och trygghet. Lyssna noga och tala inte. Du lyssnar på Paranormalia med mig, Sebastian Krantz. Skribent för avsnittet är Mikaela Schmidt. Jag kommer ifrån en stor släkt av fantastiska historieberättare och har ända sedan jag var barn fått höra de mest otroliga historier av allehanda slag. En del sanna, en del inte och en del som svävar någonstans mitt emellan. Man visste aldrig riktigt vilket och det gjorde att jag tidigt bestämde mig för att lyssna som om alltihop var sant för att hålla mig på den säkra sidan. Det var inte bara spökhistorier och folktro utan det var alla möjliga sorters historier, sagor och skrönor som berättades de där kvällarna runt köksbordet och det var alltid lika spännande. Jag tilläts sitta där tills mina ögon föll ihop av sig själva och någon av de vuxna skickade mig i säng. Ibland var det ganska otäcka historier och då var det inte lätt att somna där jag låg ensam i mitt rum med ögonen plötsligt vidöppna. Som en liten uggla, men på något sätt gjorde det ingenting. Jag älskade de där kvällarna och skulle aldrig i livet ha avstått ifrån dem. Och de vuxna som själva var uppväxta på liknande sätt lät mig hållas. Idag är den där sortens berättande nästan utdött. De gamla är borta och generationen efter dem börjar också bli till åren. Jag och mina syskon och kusiner står näst i tur och ingen av oss verkar ha ärvt förmågan att berätta på samma sätt. Men de där historierna har etsat sig fast i mitt huvud och jag minns dem och jag gillar att dela med mig av dem. Somliga historier har gjort lite djupare intryck än andra, som till exempel det ytterst märkliga öde som drabbade faster Cornelia. Jag vet inte riktigt vems faster hon egentligen var. Jag fick aldrig något grepp om det. Men det måste nog ha varit någon generation bort, för när jag första gången fick höra historien var det redan länge sedan. Eller det tror jag i alla fall. Det lät så, men man kan aldrig så noga veta med de här berättarna. Hur som helst så omnämndes hon alltid som faster Cornelia, och det är vad jag kommer kalla henne här. Faster Cornelia var 9 år när det hände. Hon och hennes familj bodde i en pytteliten by där alla antingen kände varandra väl sedan barnsben eller var släkt med varandra. Eller by förresten, det var mer som en samling stugor. De flesta jobbade i skogen, drev små jordbruk eller fiskade och jagade. Eller alltihop om det var en stor familj. Den sortens by var det. Kom ihåg att det här var länge sedan. Nåväl. Faster Cornelia bodde alltså där med sin mor och far och en något äldre bror. Och en sommardag var far och bror ute på sitt och mor och Cornelia satt på trappen och rensade bär. De pratade glatt med varandra under tiden och ibland sjöng de medan de rensade och viftade bort envisa flugor. Efter en stund blev det väldigt varmt och mor gick för att hämta något att dricka. Det tog bara ett par minuter. Men när hon återvände med glasen var flickan borta. Spårlöst borta. Och som de letade. Hela den lilla byn hjälpte till, men de kunde inte hitta Cornelia någonstans eller ens ett enda litet spår efter henne. Hon kunde omöjligt ha hunnit särskilt långt på den korta tid det tar att hämta varsitt glas vatten. Men ändå letade man i skogen och draggade i sjön. I dagar, veckor och sedan månader pågick letandet. Men de hittade aldrig Cornelia. Till slut kom vintern och då tvingades man ge upp. Cornelia, som var en glad, rolig och pratsam liten tjej, saknades och sörjdes av många. Men mest av allt led såklart hennes familj. 4 år gick. 4 år. En solig sommardag satt mor åter där på trappen. Hon rensade bär och drömde sig tillbaka. För hon kände en stor skuld över vad som hänt. Hon trodde först att hon såg i syne. När Cornelia plötsligt kommer gående mot henne över gårdsplanen. Men det gjorde hon inte. Det var Cornelia. 4 år äldre, längre och i trasiga kläder. Men det var hon. Äntligen. Äntligen var hon hemma igen. Men lyckan blev kort. Cornelia var någon annan nu. Någon de inte alls kände. Hon talade inte mer. Det var inte så att hon inte kunde. Hon bara gjorde det inte. Precis när hon kom tillbaka och mor frågade var i all sin dag hon varit, svarade hon kort. Hos de andra. Men efter det talade hon aldrig mer. Efter att hon kom tillbaka lämnade hon inte sitt hem flera gånger. Hon åt mycket lite och tillbringade sina dagar sittande i familjens gungstol. Blek och spänd med händerna knäppta i knät satt hon där och stirrade tomt framför sig. Dag efter dag, år efter år. Ja, det viskades om Cornelia. Det sades att hon hållits fången hos Oknytt, en del av Vittra. Och att hon där lärt sig bemästra ting som ingen människa ska ha kunskap om. Det sades att hon blivit galen av skräck och sorg. Och kanske ligger det närmare sanningen. Men mest av allt så sa man att man skulle vara försiktig i hennes närhet. Nu när hon var någon annan. Så vitt jag förstår tillbringade Cornelia resten av sitt liv sittande i gungstol. Och så småningom gjorde naturen sitt och hon blev föräldralös. Hon kunde inte klara sig själv och hamnade på dårhus, som det kallades på den tiden. Först utan sin gungstol men då skrek hon oavbrutet hysteriskt av skräck, så till slut var det någon som hämtade den åt henne och då blev hon tyst och fortsatte sitt liv sittande där i gungstolen, precis som förut, fast på en annan plats. Vi vet inte vad det var som hände faster Cornelia, och det står naturligtvis var och en fritt att spekulera i det. Ett tragiskt och mycket, mycket märkligt levnadsöde som för alltid kommer att sakna sin förklaring. Men det är alldeles, alldeles sant. I morse när jag vaknade hade jag ett antal meddelande på min telefon. Inget konstigt med det, tänker ni nog nu. Eftersom jag brukar ha telefonen på ljudlös när jag sover, så var det inte heller det faktum att det fanns där som fick mig att sätta morgonkaffet i halsen, utan innehållet i dem. De var allihop ifrån min dotter, och jag läste dem ett efter ett och blev mer och mer oroad. Min dotter är vuxen och bor med sin sambo i en villa i ett mindre samhälle. Hon är en tuff tjej med skinn på näsan och brukar sällan eller aldrig vara rädd. Framförallt inte mörkrädd. Men först trodde jag ändå att det var det alltihop handlade om. För jag visste att hon var ensam hemma för tillfället. När jag läste igenom hennes meddelanden började det gå upp för mig att detta rörde sig om någonting helt annat. Och då blev jag rädd. Riktigt rädd. 23.03. Mamma, är du vaken? 23.07. Mamma, det är något som låter konstigt. Det låter inte som att jag är ensam här, fast jag vet att jag är det. 23.15. Snälla mamma, vakna, jag är rädd. 23.45. Jag hörde precis det konstigaste ljudet någonsin. Du vet hur det låter när man springer ner för trappen i hallen. Precis det ljudet var det. Fast upp för trappen. Det går inte att få det att låta så på väg upp. Inte ens om man springer baklänges. Men det var så det lät. Som om någon joggade baklänges upp för trappan. Och det gick fort. Vad är det som händer? 00.02. Jag gömmer mig i sovrummet nu och känner mig som en liten unge. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag hör saker hela tiden och jag tror inte att det kan vara vanliga inbrottstjuvar. De här smyger inte. De stänger dörrar och det låter som att de laddar diskmaskinen med porslin. För en liten stund sen hörde jag en flicka fnittra. Sen när beter sig tjuvar så? Men vad skulle det annars vara? Jag är helt säker på att jag låste dörren. 01.00. Någon leker med lampknappen i hallen utanför sovrummet. Tänt, släckt. Hela tiden håller det på. Jag försökte ringa polisen men jag har för dålig mottagning. Nu är tvn på i vardagsrummet också. Jag kan höra den där reklamen för tuggpinnar till hundar. Du vet den där vi brukar skratta åt. Jag skrattar inte nu. Jag är rädd. Det här är inte normalt. Förlåt om jag skriver rörigt. 01.38. Det knackar i väggarna, mamma. Det låter som att knacka i trä fast det är betongväggar. Det knackar i mönster och serier. Som morsesignaler typ. Fast jag kan ju inte morsealfabetet så jag vet inte vad det betyder. Jag kan bara SOS och det är det inte. Hallampan har i alla fall slutat blinka nu äntligen. Den är på hela tiden. Då borde jag kunna se om någon går förbi där ute genom springan under dörren. Ingenting har gått förbi än, men jag vågar inte titta hela tiden. 04.08. Nu är det lugnt här, mamma. Det har börjat ljusna lite och fåglarna börjar vakna. Jag har inte hört något ljud på en lång stund. Jag tror att jag är ensam igen. Jag förstår inte vad det var som hände här i natt. Jag måste gå ut och titta hur det ser ut. Om något saknas och så. Om dörren är öppen. 04:28. Jag har tittat nu och allting är orört. Men mamma, det läskiga är att någon skrivit mamma med stora spretiga bokstäver på utsidan av sovrummet. Vem och hur visste den? Ring mig så fort du vaknar. 04:45. Mamma. Det var det sista meddelandet. Bara ordet mamma. Så jag skyndade mig såklart att ringa. Men hon svarade inte. Jag åkte raka spåret hem till henne och hade hela tiden en väldigt obehaglig känsla i kroppen. Hon öppnade inte när jag ringde på dörrklockan, så jag gick in med min extra nyckel. Jag tänkte att hon fick bli hur arg hon ville över det. Jag var riktigt, riktigt orolig. Jag hittade henne i sängen. Hon sov som en stock och lättad sjönk jag ner på sängkanten och väckte henne försiktigt för att inte skrämma henne ytterligare. Hon satte sig yrvaken upp och tittade förvirrat på mig och sa: "Hej mamma, vad gör du här?" Snart stod det klart för mig att hon hade inte en aning om vad jag pratade om. Enligt henne hade hon sovit hela natten och verkligen inte skickat några meddelanden. Förbluffad och förskräckt visade jag henne min telefon. Hon blev alldeles blek när hon såg alla meddelanden som tycktes komma ifrån henne. Vi tittade i hennes. Men där syntes mycket riktigt inga tecken på att hon någonsin skickat dem. Vi tittade efter på sovrumsdörren men såg inga spår av några spretiga bokstäver. Vi har ingen aning om vad det var som hände. Men nu sitter jag här och skriver ner alltihop för att vi inte ska glömma något. Eller i vilken ordning saker och ting hände. Hela den här händelsen är bara så konstig. Och man har en tendens att glömma detaljer med tiden. Särskilt när det gäller en sån här sak. Som bara händer en gång. Och sen aldrig mer. Åtminstone så hoppas jag att det aldrig händer igen. För ett antal år sedan så bestämde jag och min vän oss för att tälta en helg, bara hon och jag. Jag vet inte riktigt varför vi fick för oss det, eller jag minns det i vart fall inte. Det var i alla fall inget vi brukade göra. Jag antar att det var ett sånt där spontant infall som man kan få ibland när man är ung och uttråkad. Planen var att hitta någon enslig plats bortom all ära och redlighet. Slå upp vårt tält och sen bada, grilla. Och bara lata oss alldeles i fred ifrån andra människor och civilisationens för- och nackdelar. Hur vi kunde tro att det var en god idé för två unga ensamma flickor övergår idag mitt förstånd. Men just då tyckte vi det. Någonstans måste vi ändå ha insett att det kanske inte var så himla smart. För snart hade vi kommit överens om att inte berätta om våra planer för någon. Så otroligt dumt. Vi plockade i alla fall ihop det vi tyckte att vi behövde ha med oss och packade in oss i min väns bil. Min vän, som förresten heter Nina, hade vid den här tiden en väldigt risig gammal bil som nästan bara hölls ihop med silvertejp. Och den skulle nu tjäna som transportmedel på vårt lilla äventyr. Vi åkte ur stan och efter en liten stund svängde vi in på en smal, slingrande grusväg som följde tills vi hittade ett lämpligt ställe att ställa ifrån oss bilen på. Därefter gick vi till fots och letade oss fram till en undan gömd plats precis invid en sjö. Där slog vi upp vårt tält och ägnade sedan resten av dagen åt att sola och bada. På kvällen satt vi på varsin sten med fötterna i vattnet och såg solen gå ner i sprakande färger. Vattenytan låg spegelblank och fladdermöss svischade fram och tillbaka i jakten på mat. När solen nästan var helt borta kröp vi in i tältet och bäddade ner oss i sovsäckarna. Vi somnade nästan genast, trötta och nöjda med dagen. Jag vet inte riktigt hur långt tid som gått, en timme kanske eller två. När jag plötsligt vaknade och var klarvaken. På en gång. Jag hörde något. Ett ljud som inte borde vara där. Det prasslade i buskarna, grenar knäcktes och fotsteg. Ett djur, tänkte jag. Ett stort djur. Snabbt vände jag blicken mot Nina som med ett finger över läpparna i en tystande gest visade att hon var vaken och också hörde ljudet. Helt tysta och alldeles stilla låg vi där mitt ute ingenstans. Och ingen visste att vi var där och hörde stegen närma sig tältet bit för bit. Det blev tyst en stund, men vi vågade knappt andas och väntade. En låg duns alldeles utanför visade att det nog var tur. För vad det än var där utanför så var det kvar. Hade det bara stått där ute alldeles stilla och varit uppmärksam på minsta rörelse, iakttagit oss, väntat. På något sätt var nästan det mest obehagliga. Nu började det röra sig i cirklar runt tältet nära. Alltså riktigt nära. Vi kunde höra ljudet av hur det strök sig mot väggarna och såg hur tältduken buktade inåt av dess tyngd. Det var stort och det rörde sig runt tältet på två ben. Det luktade konstigt också. Som metall och någonting mer som jag kände igen men inte kunde sätta fingret på. Björn eller människa, tänkte jag skräckslaget. Allt annat går på alla fyra. Jag var fruktansvärt rädd och jag kunde se att Nina var precis lika rädd som jag. Plötsligt blev det alldeles tyst och stilla där ute igen. Vi teg och väntade i flera timmar, kändes det som, och visste inte om vi skulle våga tro på att vi var ensamma. Först när solens strålar markerade att det var morgon vågade vi oss ut ur tältet. Försiktigt och på vår vakt. Men vi var ensamma. Lättade bestämde vi oss för att äta frukost och sen packa ihop och åka hem. En sån natt ville vi inte återuppleva. Vi hämtade kylväskan som vi ställt under ett träd och vi var så hungriga att vi var nästan klara innan det uppenbara slog oss. Varför hade kylväskan lämnats orörd? Om det nu var ett djur, varför hade ganska lätt tillgänglig mat lämnats i fred? Varför var det vi och vårat tält som var mest intressant? Vi var fortfarande väldigt skärrade och skyndade oss att packa ihop så att vi kunde komma därifrån. Och det var när vi tog ner tältet som vi hittade lådan. Den stod i gräset på baksidan av tältet och ingen av oss hade sett den tidigare. Den var stor som en skokartong, grå och liten, sliten i kanterna. Det fanns ingen text eller andra markeringar på den, bortsett ifrån två små hål i locket. Jag letade rätt på en pinne och med hjälp av den petade jag upp locket på lådan. Jag var nyfiken men ville ogärna ta i den. Vi visste ju inte var den kom ifrån och jag är säker på att det inte bara är jag som satte den i samband med nattens besökare. Vi blev inte klokare av det som fanns där i lådan. Två ljust grå avlånga stenar, två underligt formade förvridna trästycken och ett nystan av ett tjockt garn. Kanske en decimeter i diameter. Vi tittade på varandra och sen ner i lådan igen. Och då rullade nystanet långsamt ifrån den ena kanten till den andra. Nina slet ifrån mig pinnen och petade tillbaka locket. Nu åker vi hem, sa hon kort och vi skyndade oss att packa ihop det sista. Jag vet inte vad det var som kom på besök den där natten. Jag har verkligen ingen aning. Jag och Nina pratar om det ibland, men det blir mer och mer sällan. Det enda jag med säkerhet kan säga är att jag kommer aldrig någonsin mer att tälta. Aldrig.